Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Har ni varit med, eller jag ska fråga så här. Hur tror ni att föräldrar, mor och far reagerar när barnen bråkar? Vad gör mamma och pappa när barnen bråkar? Säger de hurra? Det där låter ju bra. Inte va? Alla skakar på huvudet. Nej, de blir nog ganska ledsna och tycker det där är inte bra. Det är inte så man ska göra mot varandra. Och i skolan, har ni varit med någon gång då det har varit bråk mellan barn i skolan? Hur går det att räkna ut hur lärarna reagerar på det? Vad gör lärarna då? Vad gör lärarna när barnen bråkar? Då kanske lärarna tar in dem och så får de en tillsägelse att inte göra så. Tror ni att det går att räkna ut vad Gud gillar? Om vi bråkar och ställer till det, går det att räkna ut om vad Gud tycker om det? Det kan vi nog förstå, att det är inte så Gud vill att vi ska leva. Vi har ett bibelställe här som vi ska lära oss. Och hur Gud vill att vi ska leva. Och det är precis tvärt emot. Inte ställa till bråk eller vara stygga, utan det som är motsatsen till det. Och det är att skapa frid. Saliga är det som skapar frid. Det ska kallas Guds barn. Så det är så Gud vill att vi som hans barn ska leva. Ska vi läsa det tillsammans? Saliga är det som skapar frid, det ska kallas Guds barn. Och nu ska vi knäppa händerna och bekänna och be om förlåtelse för alla de gånger som vi inte har levt så som Gud vill. Herre, vi bekänner att vi inte alltid har levt så som du vill. Och så ber vi dig att du förlåter allt som har varit och allt som är. Allt i vårt liv som är fel, förlåt oss. Och så ber vi att du ger oss styrka och uppmuntrar oss med din förlåtelse, så att vi vill leva så som dina barn ska leva. Hjälp oss att skapa frid. Amen. Predikotexten idag är hämtad ur Johannes 7:e kapitel. Vi ska 19-31 som är föreslaget i bibelkalendern. Vi ska läsa även vers 32 eftersom det hör till dagens tema. Och vad som har hänt är att Jesus har Jesus tidigare har botat en sjuk man, och då blev han anklagad för det läser vi i Johannes 5:e kapitel. Då blev han anklagad för sabbatsbrott, och för det skedde på en sabbat. Och så sen sa Jesus att han verkade i samma verk som fadern, och då blev han anklagad för falsk lära, och judarna blev så ivriga att försvara lagen och den rena läran att de ville döda honom. Och så ska vi läsa då från vers 19 här i Johannes 7. Så lyder Guds heliga ord. Har inte Mose gett er lagen, och ingen av er håller lagen, varför vill ni döda mig? Folket svarade: du är besatt, vem vill döda dig? Jesus sa: en enda gärning gjorde jag, och ni blev alla häpna. Därför att Mose har gett er omskärelsen, egentligen kommer den inte från Mose utan från fäderna, så omskär ni en människa även på en sabbat. Om någon tar emot omskärelsen på sabbaten för att Mose lag inte ska upphävas, hur kan ni då vara förbittrade på mig för att jag gjorde hela människan frisk på en sabbat? Döm inte efter skenet utan fäll en rätt dom. Några av invånarna i Jerusalem sa då: är det inte den mannen som de vill döda? Nu talar han öppet och de säger ingenting till honom. Har då rådsherrarna verkligen blivit övertygade om att han är Messias? Varifrån den här mannen är, det vet vi. Men när Messias kommer vet ingen varifrån han är. Då sa Jesus med hög röst där han undervisade på tempelplatsen: ja, mig känner ni och vet varifrån jag är. Men jag har inte kommit av mig själv, utan det finns en som har sänt mig, en som är trovärdig, och honom känner ni inte. Jag känner honom, eftersom jag är av honom och han har sänt mig. Då ville de gripa honom, men ingen bar hand på honom, eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Bland folket kom många till tro på honom, och de sa: när Messias kommer, ska väl han göra fler tecken än den här mannen har gjort? Fariserna hörde att folket sa detta om honom. Då skickade överste prästen och fariserna ut tempelvakter för att gripa honom. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi ska bara ta upp den första delen av predikotexten idag. Fariserna, de var som sagt måna om att hålla läran ren. Nu hade inte fariserna den rena rätta bibliska läran, men det ligger i sakens natur att de trodde ju att de hade det. Och den lära som de hade var de måna om att hålla absolut ren. Men de hade inte den rena läran. De lärde fel om människan, de lärde fel om lagen, och om de lärde fel om löfterna, både lag och evangelium. De lärde fel om Messias och om frälsningen. Men allt var inte fel som de lärde. De var övertygade om att Mose lag var från Gud, att Mose lag var Guds ord, att gamla testamentet var Guds ord. Och det var ju helt riktigt. De var också övertygade om att de äldste stadgar var en riktig utläggning av Mose lag. Och därför, Mose lag var Guds ord, och därför så reagerade de väldigt kraftigt, omedelbart, på brott mot lagen. De reagerade mycket strängt bara på en misstanke om att någon bröt mot Mose lag eller lärde annorlunda än Mose och det äldste. Så upptäckte de att någon bröt mot Mose lag och dessutom verkar försvara sitt handlande, så blev de mycket förbittrade och arga. De blev så arga på det här att de till och med ville döda den som gjorde något sånt, alltså bröt mot Mose lag. Fariserna värnade om Guds ord och sin bekännelse med att bli förbittrade och arga och till och med vilja mörda den som bröt mot Mose lag och lärde annorlunda. Så, alltså, det finns ett talesätt som säger ändamålet helgar medlen. Och det var ju inte så att fariserna var mordiska människor. De straffade ju, det visste de ju var fel. Att vara arg och ilsken och till och med uppfylld av hat och mordlust. Men då det gällde att försvara den rena läran, då var det som att då fick allt det här sanktion. Då då kunde man tillåta sig vad som helst för att undanröja det här som stred mot Mose lag. Just i och med sin iver att hålla läran ren till varje pris så kom de att handla tvärt emot lagen. För tänk efter hur lagen sammanfattas. Den kortaste sammanfattningen av lagen, det är bara ett enda ord, kärlek. Men lagen sammanfattas så att vi ska älska Gud över allting och vår nästa som oss själva. Och därför säger också Jesus till fariseerna när han blev anklagad för att försvara lagbrott. Han blev ju anklagad för att göra sig till syndares vän på det sättet att ja, då sanktionerar han väl också deras liv. Och då sa han så här: gå ni och lär er vad det orden betyder. Barmhärtighet väntar jag mig av er, inte offer. Och detsamma sa han vid ett annat tillfälle då han blev anklagad för att lära ut sabbatsbrott. Det var vid det tillfället då lärjungarna var hungriga och så började de rycka åt sig ax och äta, och det var sabbat den dagen. Och fariserna såg ju det där och så sa de till Jesus: titta, dina lärjungar gör det som inte är tillåtet på sabbaten. Och då sa han till dem: hade ni förstått det ordet, barmhärtighet väntar jag mig av er och inte offer, så skulle ni inte ha dömt dem som är oskyldiga. Så på det sättet så kom fariseerna att bryta mot den lag som de så ivrigt värnade om. De ville hålla läran ren och de ville att Guds vilja skulle förverkligas i allting. Men de kom att strida mot Guds vilja genom att vara obarmhärtig och fälla orätta domar. Detsamma skedde när Jesus hade botat den här mannen vid Betesda-dammen som hade legat sjuk i 38 år. Jesus sa ju till honom: stå upp, ta din säng och gå. Och genast blev mannen frisk. Han rullade ihop sin säng och så ställde han sig upp, tog sin säng och gick. Det var sabbat den dagen. Och när judarna fick se att mannen kom och gående där och bära på sin säng, då arresterade de honom och sa att det är inte tillåtet för dig att bära sängen. Det är sabbat. Och mannen försvarade sig och sa att han som gjorde mig frisk sa åt mig: ta din säng och gå. Och då frågade de vem det var. Och han kunde inte säga det, men senare fick de veta att det var Jesus som hade sagt det här till honom. Och då började de anklaga Jesus för att lära ut sabbatsbrott. Och Jesus, han svarade så här: så som min fader alltjämt arbetar, så arbetar också jag. Det vill säga, det var orimligt att anklaga Jesus för sabbatsbrott. Det var lika orimligt som att anklaga Gud, fadern själv, för sabbatsbrott. För fadern och sonen är ett. Och fadern och sonen är ett i samma gudomliga verk. Fadern och sonen arbetar ständigt och fortfarande i att uppehålla sin skapelse. Och Gud uppehåller sin skapelse varje dag, varje stund, oavsett om det är sabbat eller högtid. Så fortsätter ju Gud att uppehålla allt levande. Men då Jesus sa det, då betraktade fariseerna det som en ren hädelse. Alltså de höll på att storkna. Det blev bara värre. Först hade vi ju ett sabbatsbrott vi skulle behandla här. Men nu har vi ju falsk lära, till och med hädelse. Och så det växer bara, det här problemet som de skulle hantera och ta itu med. Och hur skulle de nu ta itu med det här? Vad är ett bra sätt att ta itu med det här? Jo, de blev så mycket ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sa att Gud var hans fader och gjorde sig själv lik Gud. Så de menade att det Jesus gjorde och det Jesus, framförallt det Jesus lärde, stred mot Mose lag och den rätta läran. Och därför var de förbittrade på honom till den grad att de blev ivriga att ta ihjäl honom. Och det är till det som Jesus ansluter sig, det är till den händelsen Jesus ansluter sig när han i dagens predikotext säger: har inte Mose gett er lagen, och ingen av er håller lagen, varför vill ni döda mig? Det vill säga, det är ju inte lagen som har befallt er att handla så här. Det är ju inte lagen som befaller er att döda en oskyldig människa. Men lagen förbjuder ju sånt. Och därför bryter ni själva mot lagen, den lag som ni så ivrigt värnar om. Och när Jesus säger: varför vill ni döda mig? Då lyfter han ju upp en synd här och nämner den vid namn. Men när han lyfter upp och avslöjar deras mordlust och nämner synden precis vid namn, då slår de ifrån sig och säger: du är besatt, vem vill döda dig? Då vill de inte kännas vid något. Då sa Jesus så här: en enda gärning gjorde jag och ni blev alla häpna. Därför att Mose har gett till omskärelsen, egentligen kommer den inte från Mose utan från fäderna, så omskär ni en människa även på en sabbat. Om någon tar emot omskärelsen på sabbaten för att Mose lag inte ska upphävas, hur kan ni då vara förbittrade på mig för att jag gjorde hela människan frisk på en sabbat? Döm inte efter skenet utan följ en rätt dom. Så egentligen är det långt före det att Mose lag blev given, så hade Gud bestämt att alla gossebarn skulle omskäras på den åttonde dagen. Det var ju det tecknet på löftets förbund, på förbundet med Abraham. Och därför så omskar de ju alla gossebarn på den åttonde dagen, oavsett om den dagen då råkade infinna sig på en sabbat. Mot det hade ju judarna inget att invända. Men ändå inbillade de sig att den barmhärtighet och de kärleksverk som lagen befaller, och som lagen befaller av oss ständigt. Lagen har ju det kravet på oss ständigt. Vi är ju inte befriade från det en dag. De kärleksverk som lagen befaller och ständigt kräver av oss, det inbillade de sig helt plötsligt, det var förbjudet på sabbaten. Så de hade vänt på lagens intention. Allt blev som inverterat, det vänt till sin motsats. Guds lag, som sammanfattas i orden kärlek och barmhärtighet, blev istället en lag som förbjöd kärleksverk. Till exempel det att göra en människa frisk helt och hållet på en sabbat. Så den gudomliga lagen som befaller kärlek, den försvarar dem med bitterhet, och helst skulle de ju ha ihjäl honom. Så slog de vakt om Mose rättfärdiga och heliga lag med orätta domar. Nu hade inte judarna den rena läran. De misstolkade både förbundet med Abraham och de misstolkade förbundet på Sinai. Och själva systemet för att få fram sin bekännelse var felaktigt. Därför de lät inte skrift tolka skrift, utan de litade på mänsklig auktoritet och mänskligt förnuft. Till skillnad från dem så är jag övertygad om att den lutherska bekännelsekyrkan, vår kyrka och våra systerkyrkor har den rena och rätta läran. Varje del av vår bekännelse har vi kontrollerat, och varje del bygger på klara och tydliga beläggställen. Så vi bekänner och lär det Guds ord lär oss, varken mer eller mindre. Men den rena och rätta läran, den rätta bekännelsen, ska gå hand i hand med kärlek och barmhärtighet. Det är det som Bibeln lär oss. Det är sammanbundet. Och först och främst ska vi i vår gemenskap, i vår församling och i vår kyrka och i bland våra systerkyrkor, först och främst trosyskon, så vi ska bära varandras bördor. Vi ska samlas för att uppmuntra och stödja varandra. Det är det vi ska göra. Och så sen, från kärleken vi har här, så ska som, då man kastar en sten i vattnet så går ju ringarna åt andra fallhåll. Så ska kärleken sprida sig ut till alla. Det är det Petrus lär oss i sitt andra brev, och han lär oss egentligen att det här ringarna på vattnet, det börjar här inne med tron, och så sprids det till oss själva. Till hur vi själva beter oss och hur vi umgås tillsammans, och så sen till alla. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, och i dygden insikt, och i insikten självbehärskning, och i självbehärskningen uthållighet, och i uthålligheten gudsfruktan, och i gudsfruktan broderlig kärlek, och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. Så först kommer tron, och så framspringer kärleken ur tron, och den riktar sig först till trosyskonen, till våra bröder och systrar i tron, och så sen till alla människor, även till våra fiender, även till de som har fallit i svåra synder. Men här finns många brister hos oss, för vi har kvar synden hos oss, och synden vill fördärva allt, och när synden fördärvar, då riktar den in sig på att fördärva det viktigaste, precis som vi ser hos fariseerna här. Och på grund av synden så finns det risk att vi gör på samma sätt ändamålet helga medlen, alltså i vår iver att hålla läran ren, att förtala någon eller att strida mot någon eller att det är ju inte rätt, men då det gäller att hålla läran ren, så blir det som en täckmantel och ett försvar för obarmhärtighet och förtal och mobbing och orätta domar, och försök att hitta något och sätta dit någon för. Det var ju det fariserna gjorde, de bevakade honom för att hitta något att sätta dit honom för. Vi får aldrig glömma bort varför läran ska hållas ren och rätt. Det är viktigt, men vi får inte glömma bort vad syftet med den rena läran är. Syftet är att vi ska bli frälsta. Det är att människor runt omkring oss ska bli frälsta och att Gud ska bli ärad. Så det rena evangeliet, det finns där och det har kommit till oss, och det finns för att frälsa syndare, för att kalla vilseförda tillbaka, och för att föra bräckliga och bristfälliga syndare på rätt väg till himlen. Det är därför det finns där. Det är det egentligen det enda syftet om vi tar Johannes evangeliet, så finns det ett syfte med allt vad Johannes skriver, alltså även alltså vår predikotext är hämtad ur Johannes evangeliet, och det är en del av hela evangeliet, och det sammanfattas med ett enda syfte. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn, men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Och det syftet måste vi ha klart för oss. Vi har fått Guds ord för att vi och andra ska föras till tro och få evigt liv. Vi har inte fått den rätta läran för att vara misstänksamma mot varandra. Vi har inte fått den rätta läran för att ha en dömande och fördömande attityd mot andra och börja förtala dem som är svaga i kunskapen eller har blivit vilseförda. Vi har inte fått den rena läran för att på något sätt i den rena lärans namn kunna ge utlopp för personstrider och motsättningar och kanske hat och förbittring. Blir det på det sättet, då har allt blivit förvanskat hos oss och vänt till sin motsats. Precis som det skedde hos fariseerna, som var förbittrade på Jesus. så förbittrade att de ville döda honom. Varför? Jo, för att värna om Guds ord, för att värna om Mose lag som kräver kärlek och barmhärtighet av hjärtat. Har ni hört så galet egentligen? Det är många kristna samfund som talar om kärlek och upphöjer kärleken och tar kärleken som intäkt för synd. Alltså att man försvarar synd i kärlekens namn. Så det finns väl knappt något som är så missbrukat som just det här begreppet kärlek. Men för att människor missbrukar begreppet kärlek, så ska vi ju inte tänka att ja, det där med kärlek, det är nog något som man får akta sig för. Det ska vi nog inte tala så mycket om. Utan kärleken är viktig, och den är lika viktig som den rena läran. Det är bara det att det finns ett visst förhållande mellan den rena läran och kärleken, så att den rena läran kommer först och kärleken som en frukt av en rätt tro. Så det är evangeliet om Guds kärlek som väcker kärlek hos oss. Så kärleken kommer av tron på Guds ord. Och eftersom kärleken kommer av tron på Guds ord, så strider ju heller aldrig den rätta kärleken mot Guds ord. Men kärleken är viktig och får inte glömmas bort. Aposteln Johannes skriver så här i sitt första brev. Det här är som lite prövostenar. Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och i honom finns inget som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret, och han vet inte vart han går, till mörkret har förblindat hans ögon. Och så vidare längre fram. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Så Johannes tar ju också upp i sitt första brev just den här första synden, alltså Kains brodermord. Och det börjar ju inte med ett mord, utan det börjar med någonting annat i hjärtat. Alltså att han var avundsjuk och han hatade sin broder, och det är en följd med det andra. Så ni har hört att i de här bibelställena så är kärleken liksom ett äkthetsprov på om vi har tron och anden. Och aposteln lär oss att det är den rena rätta tron och bekännelsen är, där är också kärleken och barmhärtigheten. Det är som oupplösligt, det hör samman. Judas, han tar upp i sitt brev hur vi ska bemöta dem som har farit vilse. Och det är någonting helt annat än det exempel som fariseerna ger. Hur ska vi bemöta de som har farit vilse och de som till och med har fallit i svåra och grova synder? Ja, vi ska bemöta dem med barmhärtighet. Men samtidigt då vi närmar oss ett sånt att någon har farit vilse eller fallit i synd, så finns där lära och liv som vi ska passa oss för. Så samtidigt som vi bemöter med barmhärtighet, så ska vi ta oss tillvara så att vi inte blir frestade och blir snärjda av samma synd som har snärjt dem. Så här skriver han: men ni, mina älskade, ska uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige ande. Håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på vår Herre Jesus Kristus, som i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Sådana som tvivlar ska ni vara barmhärtiga mot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra ska ni också vara barmhärtiga. dock med fruktan, så att ni till och med avskyr den livklädnad som är nedsmutsad av köttet. Så Bibeln lär klart att den rena rätta läran och bekännelsen, den ska följas av kärlek och barmhärtighet av hjärtat. Och det är något som flyter ut härifrån och som först finns i syskonkärleken, och så sprider det sig som ringarna på vattnet till alla människor, även de som har farit vilse, även de som har fallit i grova synder, även de som är våra fiender. Bibeln ger ingen som helst sanktion till det här att man blir bitter, att man börjar förtala, att man fäller orätta domar, att man har en föraktfull och dömande attityd, eller att man letar efter saker för att sätta dit någon. Allt sånt. Bibeln ger ingen som helst sanktion till sånt. Nu ska vi ju fira nattvarden här, och vi kan ta det här, den här predikan, som ett skriftemålstal. Och vi kan pröva oss själva inför de här orden och fråga oss, alltså titta på oss själva och fråga: var är kärleken, den hjärtliga kärleken och barmhärtigheten hos oss? Och så ska vi vända oss till Gud, som ger oss nåd och förlåtelse utan att vi har förtjänat det, som förlåter allt som är och allt som har varit. Och det rena evangeliet som meddelar oss Guds oförtjänta nåd och förlåtelse, det är det som motiverar och ger kraft till att leva ett nytt liv, att leva så som Gud vill. Saliga är de som skapar frid, de ska kallas Guds barn. Det är evangeliet som ger kraft till det. Det är evangeliet som förlåter oss, som ger oss en ny glädje och förnyar oss. Amen, låt oss be. Kära Jesus, du har älskat oss högre än någon annan. Du gav ditt liv för oss medan vi var fiender till Gud. Vi tackar dig för att du har vunnit förlåtelse och frälsning åt oss. Lär oss att i våra liv återspegla din kärlek. Gör oss barmhärtiga, så att vi framförallt vill att våra medmänniskor ska få del av den frälsning som du har vunnit åt alla. Amen.